Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Carl Lewis och Michael Johnson är väl två av de största amerikanska friidrottarna genom alla tider. De toppade sina karriärer på hemmaplan vid OS i Atlanta, Georgia 1996.
Carl Lewis blev historisk när han för fjärde olympiska spelen i rad blev mästare i längdhopp.
Och Michael Johnsons lopp på 200 meter med det osannolika världsrekordet 19.32 är fortfarande en av den olympiska friidrottshistoriens mest sensationella resultat.
96 var det.
Avsnittsnumret på det här besöket i sporthuset.
Lena Sundqvist, flitig hockeyarbetare på Simor. Vad gör du just nu?
Just nu är jag faktiskt ledig.
Ja, du är det?
Ja, otroligt.
Otroligt, ja.
Ni skulle prova på det någon gång, hörni.
Lasse, du är mycket ledig.
Ja, det beror på hur man ser det. Men så här, sammanhängande sommarlov i 10 veckor var ju någonting man verkligen uppskattade på den tiden det var, utan att tänka på det egentligen, tror jag.
Det är lite det jag har tagit sikte på nu.
Ja, skönt. Grattis.
Kanske inte riktigt 10 veckor, men ett ganska långt sommarlov i alla fall.
Ja, det är rätt. Det är som tidigare somrar också. I alla fall där jag befinner mig i Gustavsberg just nu vid den här inspelningen. Jag studsar mellan olika resor nämligen. Det regnar.
Ja, en bra idé att inte ha en podd som har kört 96 torsdagar i rad om man ska vara ledig en hel vecka. Så vi är inte lediga så ofta. Men jag tänkte på det, Lena, när det inte är hockey. Vilka sport vill du sammankoppla dig själv med egentligen förutom hockey? Du är otroligt förknippad med ishockey. Vad gillar du för sporter i övrigt?
Ja, men det är väl ganska brett i grunden i alla fall mitt idrottsintresse, även om jag känner att det har trappats av lite de senaste åren. Jag tror nästan att den här yrkesvalet gör det mot en, att man inte brinner kanske lika mycket att gå och titta på idrott privat som man gjorde tidigare. Men jag måste väl ändå kanske säga att det är fotbollen som utöver hockeyn ligger närmast, eftersom jag är i grund och botten en fotbollsmänniska från början.
Mm, du spelade fotboll också ju.
Mm, precis.
Jag älskar ju listor. Jag hittar ju mina lådor listor från när jag var liten. Jag listade allting, så här, maträtter och kompisar.
Ganska den är ändå tuff.
Jag vill säga så här, Janne, du har gjort en kanonsommar, du är uppe på andra plats nu. Men jag vill ha en längre ranking. Du kan inte bara äta hockey, två fotboll. Fler sporter.
Jag upptäckte senast på OS faktiskt att den sport jag följde flitigast via tv-apparaten var gymnastik.
Mm.
Otroligt fascinerande och spännande. Det höll jag faktiskt också på med när jag var liten. Ja, men tycker jag är roligt att titta på. Utöva själv, kanske vi är mer inne på beachvolleyboll till exempel.
Just det.
Spelade paddel igår, räknas det som sport där nu?
Så fort man aktiverar sig själv så måste det vara sport på absolut högsta nivå.
Men sen är det ju liksom man bara följa kontra utöva. Det är ju en annan grej också.
Ja, men precis. Så är det ju. Sen har jag ju följt på nära håll tidigare i alla fall, vilket jag väl också har tappat på senare år, basketen, i och med att jag bevakade den ganska flitigt när jag jobbade på radiosporten.
Men jag tänker att Gymnastik säger ju Lena där, och gymnastik och simning är ju de skarpa sporterna egentligen på sommar-OS som röner störst internationellt intresse bakom friidrotten. Och när det här avsnittet presenterades som nummer 96 så pratade vi om Atlanta-OS det året. Och det är omöjligt tycker jag att inte få nämna Åke Strömmer då, en av de största radio- och i och för sig också tv-personligheterna i svensk radiosporthistoria. Och det var ju hans sista stora mästerskap. Han avslutade sin karriär med att referera friidrottstävlingarna i Atlanta 1996, och han hade Michael Johnsons 200-meterslopp. Och att få sluta sin karriär med någon, en sån diamant, det tycker jag är omöjligt att inte få nämna. Johnson, Johnson, Johnson! Det var inget svårt, han sorterade bort alla andra. 1932! Jag satt som programledare, och dagen efter avtackade vi med en särskild glasstatuett, chefen Per Josefsson, till Åke Strömmer. Stort.
Fotoblixtarna blixtrar i stadion där det nu är tyst. Färdiga. Och så sticker de iväg. Och så ska vi se vad Michael Johnson kan göra då. Han löper på bara tre. Fredericks på femman och Bollon på sexan. Och Fredericks går bra genom kurvan. Och så kommer de in på upploppet. Och det är Bollon och Fredericks och Johnson. Det är Johnson! Och det är Johnson, 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 Johnson och bara Johnson. Och det är Fredericks med tvåa. Bollon blir trea. Och då vill jag... 1932! 1932! Vilket världsrekord,
Lennart! Ja, det är fullständigt makalöst. Alltså... 19.50 hade jag tänkt att det skulle kunna bli.
Och för första gången i sitt liv ler Michael Johnson. Han har sprungit 200 meter på 19.32.
Ja, minnesbilder från Atlanta 96. Men din sportlista, Lasse, topp 5. Sporter som du är intresserad av.
Ja, bakom hockey och fotboll så är det ju innebandy. Jag har ju varit en, får jag påstå själv i alla fall, passionerad, ideellt verkande innebandyledare i just över 30 år. Håller inte på alls längre, men jag är ju förbundsgubbe. Mm. Jag har suttit i både svenska innebandyförbund, Stockholms innebandyförbund, avgick där som hedersordförande, internationella innebandyförbundet. Så att jag har ju hållit på med mycket administration och förbundsjobb i det perspektivet, på ideell basis.
Du började i unga år och kallades ju av vissa för Pampers.
Ja, det var du som påstod det, ja, när vi arrangerade innebandy-VM i Globen just 1996 förresten, apropå 96. Då var det ju ett samarrangemang mellan svenska innebandyförbundet, faktiskt i Uppland, Västerbotten och Stockholm också, och finalspelet i Globen. 15 106 åskådare, Sverige slog Finland i finalen med 5-0. Det var grymt. Och då sa du om oss som sprang kring och jobbade ideellt och var svettiga hela tiden, att vi inte var, det finns inga pampar i innebandysporten, sa du i Radiosportens referat. Det finns bara unga som vill uppåt, pampers.
Trav finns med på din lista, eller?
Trav finns där också såklart. Jag hoppas det märktes när vi pratade om Copiad i förra avsnittet. Jag reser ju fortfarande en del i anslutning till travtävlingar och annat. Och är med som hästägare på ett par ställen också. Så travet finns där också definitivt.
Just det.
Sen vet jag inte, men alltså, sen blir det ju det man följer utan att kommentera någonstans. Friidrotten i stora mästerskap tycker jag är suveränt. Jag gillar också de här regisserade friidrottstävlingarna som jag vet att friidrottarna själva, de som håller på och arbetar ideellt med friidrott, tycker det är väldigt tillrättalagda för tv-sändningar. Det gillar jag. Det händer saker hela tiden som man kan hänga med i tävlingen. Det är stort också. Även simning och precis som Lena säger, gymnastik på de stora mästerskapen. Mm. Allting är på sista avgörande ögonblicket.
Fast konståkning, det är nästan så att när det kommer till de riktigt stora mästerskapen spelar det ingen roll vilken sport det är, då är det fortfarande fascinerande att följa de stora världsmästerskapen, OS och så vidare.
Ja.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Har du tänkt på vad Lasse tycker mycket hela tiden, Lena?
Framförallt tror jag det är andra som har tänkt på det.
Ja, det var ju en reporter här på Aftonbladet. Vad heter han? Patrik, kan heter någonting annat förut? Patrik Bränning tror jag han heter, va? Kan det vara så?
Mm.
Han heter alltså Sjögren tror jag förut. Ja, då var han ju innebandy krönikör på Eurosport. Om vi backar 10-12 år i tiden.
Han skrev en bloggkrönika här som han avslutade med att han insåg det lite paradoxala i att han tycker om att någon tycker för mycket. Han skrev ju så här att han med oro, man kan vara orolig för olika saker, ser på hur Lasse Granqvist är på väg att slukas av branschens rädsla för den nya medievärlden. För någon gång under det gångna året så verkar någon fjunig PR-kille, undrar om det är jag, fundera på det, har lyckats övertyga Lasse Granqvist om att han syns för lite i det offentliga samtalet och att han tycker för lite. För är det någonting som värderas orimligt högt i dagens medievärld så är det just att tycka. Jag hade hoppats att Lasse Granqvist skulle vara för stor för det där, att han skulle stå över oss andra. Men i mars öppnade Granqvist sitt Twitterkonto. Det var ju efter en kupp här i sporthuset, kan vi meddela reporten om. Kort senare följde han upp med ny närvaro även på Facebook. Och med världen bara en knapptryckning bort så har Sveriges mest objektiva kommentator helt plötsligt bestämt sig för att tycka till om allt. Och sen har han listat allt som du, Lasse, har tyckt till om på Twitter sedan mars månad. Och det blir en ganska stor rad. Det blir ju egentligen vilket konto man än går in på. Och sen avslutar han med då, förstår mig rätt, självklart är Lasse Granqvist fri att göra vad han vill med sin offentliga profil. Visst har han samma rätt som alla andra att reagera, provocera eller bara allmänt uttrycka frustration i sociala medier om det är så att det behagar honom. Den här texten är ingen protest, det är mer ett personligt beklagande. För när jag sätter mig ner för att följa ett stort idrottsögonblick så vill jag ha en trygg person att ha i handen, en kommentator jag vet på ett objektivt och sakligt sätt kommer lotsa mig igenom de kommande timmarnas känslostormar. Ingen ängslig allmäntyckare, ingen cynisk framslipad mediaprofil.
Men jag förstår faktiskt inte alls hans oro, för jag förstår inte vad sammanhanget är, vad Lasse skriver på Twitter och hur han utför sitt jobb, om han är orolig att han inte ska klara av att kommentera matcher på samma sätt, vilket ju det han uttrycker en oro för, att Lasses objektivitet ska försvinna, och det har väl ingenting att göra med vad han tycker som privatperson på Twitter, så jag förstår inte oron överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig.
Alltså jag tycker att en krönikör som framträder på en blogg och tycker att en annan journalist ska sluta tycka kanske borde fundera på innehållet i tyckandet. Hade vederbörande gått emot, gjort en journalistisk granskning av det här och sagt att innehållet i tyckandet går jag emot och har synpunkter på det, då hade det varit en annan sak. Jag tycker det finns flera Twitterkonton idag som är lite notabla. Används ofta som marknadsföringskanaler för det egna stället man arbetar på och är inte fristående. I mitt fall är det ingen politik, ingen religion, det är inget exkluderande, snarare inkluderande. Jag vet inte. Det känns kanske märkligt att en krönikör ber andra journalister hålla käften.
Ja. Det som är märkligt tycker jag också, det är ju att Patrik Bränning då, han skriver ju inte bara bloggkrönikor, utan han skriver ju också nyhetsartiklar, eller hur? Det är inte bara att han skriver krönikor, väl? Han skriver,
nej, det tror jag inte.
Han skriver väl, precis som alla på tidningar, nyhetsartiklar med något. Och då skulle man ju då, om man skulle fullfölja hans linje här, kunna säga det att så fort vi läser en nyhetsartikel som Patrik Bränning har skrivit så kan vi inte ta den på allvar, för att den kan knappast vara objektiv i och med att han annars skriver krönikor. Så det där har ju pågått länge i tidningsvärlden, att ibland skriver man krönikor och ibland skriver man nyhetsartiklar, och på nyhetsplats så ska det vara objektivt. Så att göra den uppdelningen borde ju inte vara helt främmande för Patrik Bränning.
Jag, precis som ni, har ju kompisar i tidningsvärlden, det som förut var tryckta tidningar. Och det är klart, klick idag är ju så otroligt avgörande, och det är ju så att om de använder en tv-profils namn som är etablerat hos svenska folket, i detta fallet mitt namn, så ökar chansen i procent att de kommer att få klick på den artikeln. Och jag kan känna lite för kollegor som är på den sidan utav journalistiken, att deras jobb egentligen kan vara avhängigt av att de måste generera klick i sin vardag. Det måste vara rätt påfrestande. Den bästa journalisten är den som får flest klick, det vill säga kan vinkla sitt material på ett sätt som gör att folk blir intresserade av att läsa det. Det känns lite tufft alltså, kan jag tänka mig.
En imponerande, du har ändå levererat mycket alltså när jag tittar igenom listan här, måste jag säga. Det är Peter Jöbacks dubbla roller i Nattens musik på Cirkus till exempel, står ju bland de här tusentals grejerna.
Men det är det jag också menar, det är inte så att alla ämnen handlar om saker som sen Lasse kliver ut och kommenterar i sitt jobb som sportkommentator. Nej, om han tycker någonting om Peter Jöback har väl ingen inverkan, nej, på hur han sen kommenterar VM-matchen och VM-finalen i ishockey.
Nej, precis.
Men exakt. Det verkar ju vara det som är hans stora oro, att han inte längre ska kunna göra det på ett objektivt sätt, för att han också har åsikter om saker.
Men jag gillar den här delen, att när jag ska jorda någon gång, jag hoppas det dröjer länge i och för sig, så kommer någon fram till mig och säger så här: men Lasse, allt det du har twittrat om och tyckt om och alla kommenteringar du har gjort, allt, ångrar du någonting? Då kan jag säga så här: nej, jag har gjort det jag tycker känns rätt och som jag har varit övertygad om är rätt. Då tittar jag på kollegor som får samma fråga, som kanske kommer från den världen som den här, som redaktör Bränning är ifrån, som kommer på frågan: ångrar du någonting du har gjort? Har du bara skrivit saker som du själv står för? Nej, jag har blivit tvungen att skriva saker som genererar klick.
Det kan ju finnas någon point i det här, att det tycks för mycket just nu bland alla. Det gäller ju inte bara dig Lasse, utan att det är ett väldigt tyckande runt om på sociala medier. Men en sak som är helt felaktig här kan jag säga direkt. Det är ju den Patrik inne på det här att det skulle vara någon fjunig PR-kille som har lyckats övertyga om att han syns för lite i det offentliga samtalet. För det, så har ju inte detta gått till. Och du är ju verkligen, det vet ju jag som har jobbat med dig alla år Lasse, att du är ju väldigt känslig på det. Väldigt, väldigt känslig. Det är knappt så jag kan säga åt dig. Det är knappt så jag kan regissera dig. Ingen kan regissera dig. Du har en väldigt stark inre kraft att det du själv tror på, så blir det. Det kan inte komma någon fjunig PR-kille och säga till dig, så här ska vi göra nu Lasse för att bygga din profil.
Alltså jag tycker det är viktigt att lyssna på allas åsikter. För mig är det ett sätt att fundera på, ligger det någonting i det som i det här fallet Redaktör Bränning framför? Ligger det någonting i någon annan kommande idé eller annat? Innan jag, så att säga, det ändå har en betydelse för hur jag värderar och går vidare sen. Så TV4 har ju varit på med om att ha en Facebook-sida. Och det som skiljer Facebook-sidan idag på TV4 ifrån Twitterkontot är att det är TV4 som administrerar, hanterar den här Facebook-sidan med inspelningar och grejer och lägger ut. Jag har inte ens någon inlogg, jag vet inte, jag kan inte gå in och svara där om folk kontaktar mig den vägen. Däremot mitt Twitterkonto, det sköter jag helt själv. Det är helt fristående från påverkan av någon. Och det tycker jag känns ganska skönt i det perspektivet.
Men sen tycker jag det han också tappar, absolut att man kan tycka att journalistbranschen går mot för mycket tyckande. Det har vi väl diskuterat många gånger också, och så har det ju utvecklingen sett ut de senaste åren, att alla ska tycka någonting hela tiden. Men det är ju inte bara det han kritiserar, utan han uttrycker en oro att Lasse via sitt tyckande inte ska kunna utföra sitt jobb på samma sätt. Mm. Och där tycker jag att han har tappat tråden helt, för det har ju ingenting med det andra att göra. Det visar ju mer på vilken pedestal Bränning har satt Lasse i sådana fall, att han skulle vara någon övermäktig människa som inte alls är som oss andra, utan ska bete sig på ett helt annat sätt än alla andra människor. Och det ligger väl mer i Brännings egen problematik då.
Jag måste bara säga, jag kom på den här historien, jag vet inte varför, men ändå, när som är med Winston Churchill, den har ni alla hört, men jag tänkte berätta den ändå. Det är skönt att garva lite i samhället ibland. När en dam i samband med en bjudning kommer fram till Sir Winston Churchill och säger att herr Churchill, ni är faktiskt berusad. Och han svarar då, ja, och ni kära dam, ni är ful. Och imorgon när jag vaknar, då är jag nykter.
Men nu ska jag skratta eller?
Jag tror att det är det han har tänkt.
Kan vi ta det igen bara?
Nej, vi klipper nog bort det där känslan.
Nej, vi kör. Vi kör det här.
Högt i tak i sporthuset.
Jag kör på direkt en debattgrej här. Det är perfekt att du är här Lena, för jag tror du är en av de bättre på att kommentera det här temat. Jag har sett den här rubriken. SHL-spelaren som borde dömts för sexuellt ofredande. Nyligen så stängdes en fransk tennisspelare av från Franska öppna sedan han med våld försökt kyssa en uppenbart ovillig kvinnlig reporter. I samma Europa League-finalen på Friends Arena tvingades reporten på Kanal 5 Eurosport Isabel Boltenstern ta hjälp av polisen för att hålla närgångna män ifrån sig i sändning. Och nu Lovisa Hjärta, som tidigare ju var med i den här podden och på Simor, numera på Sveriges Television, berättar om en händelse i samband med en ishockeymatch i SHL. Då hon skulle intervjua en spelare som varit med och avgjort matchen. Och samtidigt som... Ja, det blir hennes citat här nu. Som jag gör en live-intervju med honom, så ställer sig en annan spelare en halv meter ifrån mig och klär utstuderat av sig alla sina kläder. Samtidigt som han har blicken fäst på mig. Så en halv meter från mig står en spritt språngande naken man. Och det enda han vill är att jag ska reagera på det här, har Lovisa då berättat. Lovisa säger sen att hon tog upp det här med sina chefer och svaret var mest en suck. Ja, åh, hockeyspelare ja. Och när hon pratade med SHL-klubbens pressansvarig så var svaret, ja det där får ju inte hända. Det jag vill säga nu det är att alla inblandade bör vakna och inse att det här inte bara är något att verbalt fördöma, det är ett brott som har begåtts med största säkerhet. Om Lovisa Hjärta, eller ännu hellre Svenska Hockeyligan, eller Simor hade anmält den här hockeyspelaren, så hade han troligen kunnat bli åtalad och dömd för sexuellt ofredande. Läser man brottsbalken kapitel 6 paragraf 10 så står det tydligt, den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Det är då det är helt enkelt sexuellt ofredande. Och där är ju straffskalan från böter till fängelse 2 år. Och när det handlar om det som det här faktiskt handlar om, blottning. Och när man då tar och tittar på rättsfall, blottning utan vare sig förmildrande eller försvårande inslag, det får man alltså anse att det här är, så är normalpåföljden 40 dagsböter. Det låter i mina öron som ett troligt straff för den här SHL-spelaren i fråga.
Nej, men det är... Inte nog med att det är ett brott, så är det ju såklart helt oacceptabelt att vardagen för många kvinnor i sportjournalistbranschen ser ut på det här viset. Man kan inte stryka under hur fel det är och hur oacceptabelt det är. Samtidigt så är inte jag eller någon annan kvinna som jobbar med det här, tror jag, förvånad över att de här sakerna händer. För det händer ganska ofta, kanske inte i så här allvarlig skala, men i mer eller mindre större utsträckning så händer saker som skulle kunna gå under rubriken sexuella trakasserier väldigt ofta i våran arbetsvardag. Och det är ju ett jättestort problem, och jag tycker att det är jättebra att jag kom upp till ytan den senaste tiden, och otroligt starkt av Lovisa att våga gå ut och prata om det här. För det här är ett ämne som är jättetungt att ta upp och prata om, för det handlar ju om mer intern kritik än kanske den externa kritiken som vi har hört tidigare. För här pratar jag om att kritisera personer som man jobbar med inom situationstecken, som man bevakar, som man har en relation till. Att kritisera spelare och ledare eller kollegor för den delen är ju ännu tyngre än som i tidigare fall, kanske i mitt fall, att kritisera främmande människor på internet till exempel. Så det här är ett jätteviktigt ämne som skulle behöva lyftas mycket oftare och mycket högre upp än vad det gör.
Mm, och det som jag vill säga med det här som jag är uppe nu, det är att apropå hur SHL-presschefen agerar och apropå hur cheferna på tv-kanaler agerar, så att få upp den här tanken, det kan vara ett brott där alltså. Det kan vara ett brott. Då blir det på något sätt en annan nivå. Istället för att säga så här, hockeyspelare ja, och det här, så får det verkligen inte gå till. Så börjar man botanisera i brottsbalken eller sexuellt ofredande, så det är ganska mycket som jag inte tror att vi tror är ett brott, är ett verkligt brott. Och det gör ju att det blir ännu större och ännu viktigare. Även det som Boltenstern är med om här skulle absolut kunna leda till ett åtal och så. Så att det är egentligen på den nivån som man ska föra upp det på. Och att det kanske skulle kunna vara ett uppvaknande.
Jag har ju kritiserat Åklagarmyndigheten för att de gick vidare i ärendet Jakob Lilja. För hans användande av klubban i nacken på motståndarspelare. Han blev fälld för det i tingsrätten. Jag vet inte om den hamnade i hovrätten faktiskt, och blev överklagad. Blev ett himla liv på Jurist Sverige över att jag understod mig att framföra den uppfattningen. Jag hade blivit gladare om åklagarmyndigheten engagerat sig i det här ärendet och hade större förståelse för det.
Nästa grej som jag tänker på det här, det är det som händer i omklädningsrummet då. Och där tror jag, där finns det en problematik i lag, kanske olika sporter, men inte minst hockey då, att det finns en hierarki, det finns ett grupptryck i varje omklädningsrum. Jag har själv spelat hockey och vet vilken enorm hierarki det är. Den här spelaren, som jag vet vem det är, står väldigt högt upp i hierarkin i det laget. Och när han gör det här så blir det att det garvas lite i bakgrunden. Ingen vågar ställa sig upp och säga så här, det där lägger du av med, vad fasken håller du på med? Ingen vågar göra det, för den som gör det, han är sänkt i den gruppen sen. Eftersom det här är en av de ledande spelarna. Och därför så är det ingen som vågar göra någonting.
Nej,
då är den personen som gör det körd i den gruppen under lång tid. Så funkar det jättemycket inom hockeyn.
Men det fråntar på intet sätt ansvaret för ledare och ansvaret för klubbledningen.
Därför det är där det också måste ske en attitydsförändring, för just alltså, där som jag säger, att det här är ju tuffa frågor att lyfta när man har varit med om det. Det blir ju inte lättare när man möts med den attityden, att någon himlar med ögonen och suckar åt den och säger att ja, men det är så det funkar, det får du ju ta. Mm. Då blir det inte direkt lättare att lyfta sådana här frågor när man utsätts för det.
Nej. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att hålla isär begreppen och frågorna. Därför att det du säger nu, Lena, det är precis där jag tycker ansvaret ligger för klubbar och ledare att ta i de här frågorna. Däremot huruvida det är åtalbart och huruvida det skulle leda till en fällande dom, det är... Jag är förmärkt av Lilja-ärendet för att våga yttra mig om det. Juridiken är brydsam.
Men det här med grupptrycket, det är lätt att säga så. Det här är någonting ledaren måste ha. Men du vet, den här presschefen, jag är helt säker på att han hierarkiskt står långt under den här spelaren i den gruppen. Det är ett problem i de här lagen. Att det finns informella hierarkier som inte går att bryta egentligen. Därför är det inte läge för någon av de här spelarna att ställa sig upp och säga så här, du ledande spelare, en av våra informella ledare, du gör inte så.
Nej, men jag säger det igen. Jag har full respekt för att det finns ett starkt grupptryck och att det är en stor svårighet. Och det gäller inte bara i idrottssammanhang. Det gäller på arbetsplatser rent generellt sett. Den inofficiella hierarkin som är oerhört svår att bryta. Men det är ett ansvar för cheferna, det är ett ansvar för ledarna. Mm. Och det är ett ansvar i det här fallet för klubbledningen. Det må vara att presschefen inte, men presschefen sitter i min bok inte i klubbledningen. Klubbledningen är sportchef, klubbdirektör och styrelse.
Mm.
Och ledare, det är coacher, assisterande coacher. Och de har ett ansvar att ta en sån här fråga. Visst, det kan finnas en enskild spelare som vågar säga ifrån. Så här får det inte gå till. Det kan finnas någon som går till spelarrådet och säger så här vill jag inte ha det. Om jag ska spela. Liksom, jag spelar en klubb där jag tycker vi ska ha helt andra värderingar. Största respekt för att det, är på det, att det finns någon som skulle göra det. Men ansvaret för att det ska hända någonting tycker jag ligger hos cheferna. Det är därför man är chef. Man har ett större ansvar än andra. Och man har ansvar för att ta tag i en dylik fråga.
Du, Lena, fick ju vintras sportspegelpriset för att du höjde rösten mot olika typer av trakasserier kan man säga på sociala medier var det framförallt. Om du bara ska avsluta den diskussionen med en överblicksbild av läget just nu för kvinnliga sportjournalister. 1982 så var den första kvinnliga tv-sportjournalisten Ann-Britt Ryd Pettersson. Så det har gått några år och nu är det ju rätt så många i branschen mot vad det var då, men fortfarande i klar minoritet. Vad ger du för nu, det här målar vi upp liksom de värsta bilderna som finns. Hur ser din vardag ut nu?
Antalsmässigt har det ju såklart förbättrats sedan 1982 och det är väl det som behöver hända ytterligare också, att det blir vanligare för att såna här saker inte ska hända. Samtidigt så har jag känslan att det går otroligt sakta. För om man tittar i körvattnet bakom det här, inte nog att Lovisa utsätts för det här, när det då kommer upp till diskussion också, ja, det räcker att gå in på vilken artikel som helst som har skrivit om det här och läsa i kommentarsfältet, så vill man ju bara lägga ner verksamheten om jag ska vara ärlig. De här sakerna som har kommit till ytan den senaste veckan med Lovisa, med Isabel, får en ju att tro att man inte har kommit någonstans. Dels för att de här sakerna fortfarande händer, men framförallt på hur folk reagerar på det.
Öppet hus i sporthuset.
Välkomna till vårt öppna hus. Alla är välkomna i sporthuset och alla åsikter är det också. Vi försöker svara så gott det går. Allt fler hör av sig så vi får kämpa på den punkten, men vi jobbar. Ni mejlar till sporthuset sporthuset@houseofsports.se houseofsports.se med sporthuset före snabelat eller på Twitter @sporthuset.
Vi hade ju uppe det här med unik klubblojalitet, Francesco Totti inom fotbollen, och då var det många som hörde av sig med andra inspel. Ett bra tycker jag var från Andreas Hilmersson. Henrik Rydström, Kalmar fotbollsspelaren, är ett utmärkt svenskt exempel på en spelare som varit en klubb trogen hela sin karriär. Och då har han faktiskt, han är född samma år som Totti, född 1976, och kom 93 till Kalmar. Totti kom 92 till Roma. Ingen för sig övrigt kanske, men det låter lite konstigt för att Rydström med Totti, känner du eller?
Faktiskt.
Kalmar FF med Roma kanske inte är alldeles enkel. Det men han har guldfågen Olympiastadion gör jag troligen.
Men han har varit i samma klubb hela sin seniorkarriär. Det är ju rätt unikt. Och det var några Luleå-supporter som direkt hörde av sig, Olof Isaksson och Fredrik Rubensson, och pekade på Jan Alland Sandström. Men där haltar det ju lite nu, Lena. För om man jämför med Totti, för han har ju varit borta en sväng, va?
Ja, i början i alla fall, innan han kom till Luleå. Sen när han väl kom dit så har han väl varit klubben trogen sen han väl fick chansen där. Men innan han kom in i Luleås A-lag så var han ju både i Skellefteå och framförallt i AIK. Så alla de här fantastiskt många SHL-matcher han har gjort är ju faktiskt inte i Luleå-tröjan. Däremot, sen han väl kom dit har han ju varit klubben trogen, och hur många år är det nu? Jag har tappat räkningen. Så det är klart att han går väl också in bland laglojala spelare såklart.
Vilka finns det mer då? Om du får ett uppdrag att fundera på fler?
Ja, inom hockeyn just nu aktiva i SHL. Jag säger här att jag kan ha missat några också. Jag har inte botaniserat i alla laguppställningar. Men några man tänker på är ju då med VM på näthinnan också, en spelare som vi pratar om mycket där, Joel Lundqvist, såklart. Inte heller Frölunda som moderförening, men han har aldrig på elitnivå representerat någon annan klubb i Sverige, förutom sitt äventyr över till Nordamerika då han har 3 SM-guld med Frölunda och väl varit lagkapten i snart 10 år i den där föreningen. Så det är ju en sån. Sen finns ju en annan som ju bryts nu, men inte på grund av hans lojalitet utan mer väl klubbens lojalitet mot honom, och det är Kristoffer Liljevall, Rögles lagkapten, som har Rögle som moderförening, har aldrig representerat en annan klubb förutom två utlåningar, men aldrig haft kontrakt med någon annan klubb, om vi säger så. Han har varit utlånad till Helsingborg och till Växjö, några fighter. Annars så är det Rögle som har gällt hela hans karriär, lagkapten, senaste säsongerna, men får ju inte förlängt med Rögle nu utan går ju till Brynäs.
Just det, han var ju kapten här, ja, precis. Mm. Bra. Liljevall, mycket bra.
Och Daniel Sylvander i Rögle har ju samma historia faktiskt. Jag tror att han har en match i en annan tröja, en utlåning, annars är det Rögle rakt igenom. Men Liljevall är ju anmärkningsvärt nu i och med att han inte får vara kvar i Rögle heller, trots den laglojaliteten.
Och det ska vi ju komma ihåg, att det är ju inte bara spelarna som väljer att röra på sig i den här diskussionen av laglojalitet. Det är ju faktiskt precis. Så att Liljevall hade säkert gärna varit kvar. Jag vet inte, det kanske var andra skäl som gjorde att han flyttade på sig. Men klubben kan ju bestämma sig för att vi vill inte ha dig kvar. Det är också ett inspel i det här med klubblojalitet.
Absolut, man bestämmer ju inte alltid själv vilket lag man representerar. Eller rättare Exakt. Sagt, man får ju inte alltid välja fritt vilket lag man representerar.
Exakt.
Hojta till om ni kommer på någon mer, alltså som Rydströmfallet och Tottifallet, som alltså inte har något annat break överhuvudtaget till någon annan klubb under hela sin karriär.
Det är, vi har en bekantskap i nya SHL-laget som kommer fram nu. Aha. Mora IK, aha. Alexander Hilmersson. Moderförening Mora IK, aldrig spelat i något annat lag.
Hur gammal är han, Alexander Hilmersson? Ja, han är lite yngre, ja. Han är 26 år. Men ändå, kan han fortsätta hålla i det här nu, Andreas? Håll i det, eller förlåt, Alexander.
Ja, just det. Vad heter han nu?
Ja, just det. Han är inte så känd än så länge. Men han kanske kommer bli en kommande SHL-säsong. Mm. Ja, det är häftigt. Det är unikt där med just, jag fick något annat inspel förresten ute i fotbollseuropa. Iniesta. Hur är det med honom egentligen? FC Barcelona, Andres Iniesta. Ska man se, titta på honom här. Han kom ju från Albacete heter de, va, till Barcelona 96. Ja, då är han alltså 12 år. Ja, han har ju varit kvar i Barcelona alltså. Andres Iniesta, ytterligare en sån ikon som har tillhört FC Barcelona hela seniorkarriären faktiskt, så är det.
Avgjorde VM-finalen i fotboll 2010.
Fortsätt höra av er. Just det, ska in en lapp till. Kan du ta fram viktiga lådan där, Lena? Den är i armlängds avstånd. Har vi någon papper och penna, eller kan vi komma ihåg att vi ska lägga i en lapp? Jag fick ett bra inspel, nämligen målgester. Det behöver ju inte vara spelare eller årtal eller sporter. Martin Söderberg som ser till att allting hörs på ett bra sätt här. Han hittar en gammal lapp. Vi återvinner ju lappar.
Då är frågan bara penna.
Ja, precis. Målgester, att det skulle kunna vara då. Lena orsakar en elbowing på sig själv. Jag skriver upp det här. Jag stryker över Kajse Frans, för den har vi kört, eller? Målgester. Den hoppar in nu i lådan här. Där. Så. Så kör vi det här.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Innan vi börjar får jag bara hämta en kopp kaffe. Jaha. Kan jag gå och hämta en? Får jag ursäkta mig bara?
Men det är ganska, då, medan vi pratar, Lena och Lasse hämtar kaffe, kan vi höra den där kaffebryggaren låter? För den är ju...
Ja, men jag har bytt nu.
Jaha.
Men ni får ju höra om ni hör den. Jag, det går fort.
Ja, för det har varit en del av uppladdningen inför alla avsnitt.
Nu hör han inte ens att han blir utbuad för alla saker av sig lurarna.
Kaffes, eller Lasses kaffebryggare.
Men den där låter väl ganska bra.
Ja, den lever om också.
Ja. Tror vi att Lasse dricker bättre eller sämre kaffe än vad vi gör vid denna inspelning?
Vi kör ju flat white.
Så och då vill du säga att vi har bättre, eller?
Jag tror det.
Okay.
Ja, men i väntan på Lasse här, det var ju så att Lasse kärleksbombade Kopiad i det förra avsnittet, Travhästen, och sen så högg vi en lapp till dig, Lena, som helt enkelt hette Anja. Och då till att börja med så undrar jag bara liksom, kom du att tänka på någon Anja än den Anja vi tänker på? Finns det någon annan Anja?
Ja, men det är klart det finns andra Anja. Anja Mittag till exempel, som ju var en framgångsrik spelare i damallsvenskan och tyska landslaget. Men
det
är ingen...
Hade du varit kultbetonat om du hade valt henne?
Jag tänkte tanken att komma hit och dra en kärleksbombning till Anja Mittag istället, bara för att se hur folk hade reagerat. Men det är klart, det finns ju ingen Anja som är Anja med hela svenska folket som Anja är. Man behöver ju inte ens använda ett efternamn på henne.
Ja, men, ja.
Välkommen tillbaka.
Det var, tack så det var skönt lågmält ljud på den
ja,
där.
Jag hade ju en gammal gadja med som dundrade och bankade och slog, och den väckte ju ett helt kvarter i rimligt. Alltså, från den tiden för 10-15 år sedan när jag hade kontor i Vasastan och delade med andra, så bestämde vi oss för att vi skulle ha den där. Jag fick uppdraget att införskaffa en sådan, men den var gammal redan då. Men den hade gjort över 20 000 koppar när den la ner. Och ett av huvudskälen till att den la ner, Tom,
det
var
ju... 20 000 koppar?
Ja, det var vasst alltså. Ja. Ja, nej, det finns ett räkneverk i dem.
Ja, okej.
Okay. Men nej, precis. Jag satt och sträckade in till så här.
19 992.
Eller om det var 18 000.
Nej, så här tycker vi om att du har kastat bort din gamla kaffebryggare.
Oh, men du var här, Tommy, och drack en espresso, och jag sa det här är världens bästa kaffe, och du sa det var äckligt.
Usch.
Och då tänkte jag att den var ändå gammal, så den fick pensionera sig.
Anja Persson.
Då kör vi. Anja Persson föddes den 25 april 1981 i Tärna i Lappland. Samma lilla ställe som hade fostrat en av alpinsportens allra största, Ingemar Stenmark. Och då var det nog få som anade att ytterligare en skidstjärna hade fötts. 1998, 17 år senare, fick vi dock en försmak av vad som komma skulle. I mars debuterade hon i världskuppen. I december blev hon den yngsta åkaren någonsin att vinna en världskupptävling. Och det var bara början på en enastående karriär där Anja skulle bli en av få åkare att vinna världskuppen i samtliga discipliner. Hon skulle också bli den allra första att ta VM-guld i detsamma. Ja, men det finns ju hur många tävlingar och medaljer som helst att prata om när det kommer till Anja Persson. Men för mig personligen så är det två tillfällen som sticker ut ur minnesbanken. Två tillfällen som visar på Anjas allra största styrka. Att vara som bäst när det gäller som mest. 2007 gick alpina VM av stapeln i Sverige och Åre. Anja hade en helt misslyckad säsong i ryggen. Efter att i flera år skämt bort svenska folket med vinster efter vinster hade hon inte en enda världskuppseger med sig in i VM. Detta VM som skulle vara hennes, på hennes hemmaplan. Men trots förutsättningarna gjorde Anja det till just sitt VM. Hon går in och vinner de tre första tävlingarna och blir därmed den första alpinåkaren någonsin att ta guld i samtliga discipliner. Utöver de tre gulden lägger hon också till ett silver i lagtävlingen och ett brons i slalom och lämnar Åre med 5 VM-medaljer. Året innan Åre VM hade hon tagit OS-guld i Turin, och 2010 var det dags för OS igen, nu i Vancouver. Första tävlingen är störtlopp och Anja är på väg mot en drömstart på mästerskapet med silver i öppningen. Men istället så händer det här.
Anja Persson på väg att ta medalj i störtloppet. Hon är 39 hundradelar efter, men hon är före Julia Mancuso. På väg ner mot en silvermedalj i störtloppet i olympiska spelen i Whistler Mountain i Vancouver. Här kommer Persson, sista flyget.
Jag föll igenom och orkade inte hela vägen. Och jag gör en katapult istället för att förbereda mig. Jag kliver fram och dämpar hoppet. Och istället för 35 meter så blir det över 60.
Hon faller och snurrar. Och det är slut. Oj. Anja Persson, hur gick det där?
En fruktansvärd krasch som hade kunnat sätta stopp för hela hennes OS-deltagande. Och det var också nära att göra det. Men redan dagen efter var det dags för superkombinationen. Det som på förhand var hennes kanske största chans till OS-guld. Och det var länge oklart om Anja skulle komma till start eller inte. Med blödningar i lår, i rumpa och ja, i mer eller mindre hela kroppen, så var hon själv osäker på om hon skulle kunna åka eller inte med 4 minuter kvar till start.
Är det Anja Persson nu? Visa en bild på Persson i startkulen. Vi vill se Persson. Ja, vad har vi för någonting där? Det är ju inte, det är inte Persson vi ser, utan det är ryggtavlan på
Lisebon. Här ser vi Persson, sätter i stavarna. Jajamensan, hon är med idag.
Hon är på start, nu Persson, håller vi tummarna för dig. Kom igen nu Anja Persson, visa nu att det är svensk stål som biter på amerikanskor och österrikiskor och tyskor och allt vad det är för någonting.
Anja Persson kom till start trots kraschen dagen innan, och inför det andra åket så ligger hon sjua med chans på medalj.
Över kanten, bra, ner mot nästa mellantid. Och då är Persson 30 hundra före. Det här kommer ju att bli tajt, alltså. Öspåner och Persson, ladda. Det kan hålla för Persson. Kanske ska hon kunna gå ner och utmana om medaljer i kombinationen trots fallet igår. Här kommer de sista portarna ner mot mål. 2:10:50 ska han göra. 9:10.
Ja!
Persson, härligt Persson. Björn.
Ja, och det är ett härligt vrål från Anja när hon kommer ner. Hon har besegrat berget. Vilken comeback efter det som hände igår. Oavsett nu om det räcker till medalj eller inte, så det här är en fantastisk comeback av Anja Persson. Först genomföra störtloppet och sen ett riktigt bra slalomåk här dessutom.
Och bilderna på mamma Persson som stod där och hoppade, det var helt andra bilder än de som fanns igår, ska ni veta. Fenomenalt starkt.
Och det där åket räckte till ett brons, det efter att Lindsey Vonn gränslat i sitt åk. Och sällan har väl ett brons känts mer som ett guld. Och en gång hade Anja Persson visat att man aldrig kan räkna bort henne. Med 7 VM-guld, 6 OS-medaljer så väljer Anja Persson 2012 att avsluta sin karriär. Den 15 mars gjorde hon sin 381:a och sista världscupstart.
Ja, en av de absolut största i den svenska idrottshistorien. Bragguldet 2 gånger. Det säger ju en del om läget. Det är ju Waldner, Stenmark och Björn Borg-nivå. Jag tittar på när DN rankade ju Sveriges 150 främsta idrottare genom tiderna. Och då var den kvinnliga listan, så att säga, om man går in och tittar på den. Etta, Sörenstam, som jag kärleksbombat här tidigare också. 2, Carolina Klüft. Och 3, Anja Persson. Så topp 3 då, bland kvinnliga idrottare genom tiderna.
Och hon är ju en, vi började det här programmet med att prata om vilka sporter man har en stor kärlek till och vilka man har följt mycket. Anja Persson är ju en anledning till att jag satt klistrad framför tv-apparaten och följde alpina sporten när jag växte upp.
Tänk att hon kom från Stenmarks Tärnaby också. Ah. Eller hur?
Ja, det är otroligt fascinerande.
Hur långt är det från Arvidsjaur till Tärnaby förresten?
Du kan inte ställa sådana kuggfrågor. Men
nej,
det är inte
fundera
så
på det, fundera på det. 20 mil kanske, 15.
Troligtvis kortare avstånd än vad vi har i alla fall från 08 land dit. Det kan vi slå fast. Men någonting är det ju med elitidrottare som har den här, det är ju inte alla elitidrottare som har det, men som har den här hjärnsammansättningen, alltså hjärncellernas sätt att hantera en svår situation. Anja Perssons fall, att direkt dagen därpå, trotsa hon ju de fysiska lagarna utav smärta. Hon är ju blåslagen hela hon och nästan mer än så. Men den mentala delen av att det absolut mest självklara, det är att stå där och tävla igen.
I jag samma menar, backe med samma hopp.
Ja men visst. Alltså själv, för min del räcker det på den lilla plätten jag har. Om jag tar bort maskrosor så får jag ju träningsverk dagen efter och tycker så synd om mig så jag vill inte ens gå upp.
Mm. Det kanske i och för sig säger mer om dig, Lasse.
Jag tänkte säga något sånt också. Men
är det fascinerande?
Det man kommer att tänka på, ljudet taget från radiosporten också, det är ju den alpine kommentatorn Mats Dahlberg som drabbades av en stroke i mars månad och har kämpat och kämpar fortfarande väldigt hårt med det. Han sammankopplar man ju mycket med, i alla fall vi som är radiotokiga, med både Pernilla Wiberg och Anja Perssons enorma karriär. Så vi, oj vad vi håller tummarna för att Mats hela tiden kryar på sig.
Verkligen.
Oh ja, starka känslor om god bättring till Mats som ju, jag hade ett chefsår på Radiosporten, Sveriges Radio, slut på 90-talet. Och den första som jag slog en signal och sa att jag ville ha dig i ledningsgruppen här, det var Dahlberg. Och det var kombinationen av administration, ordning och reda, där är han bäst i klassen och lite till, och en journalistisk ryggrad. Mm. Han då i alla fall var han krönikör vid lokalradion i Örebro, han var krönikör i lokalpress i Örebro och hade en stark drivkraft för vad journalistik är, och han betydde mycket då och han betyder mycket nu.
Jag tror vi lägger upp en omröstning på vår Twitter-sida i och med detta nu, och ni får tycka till, vem är Sveriges främsta kvinnliga idrottare genom tiderna? Och jag vet inte vad vi ska ha för alternativ. Kan vi fundera lite här? Vi tar ju Anja. Vi tar ju Sörenstam som är inne på. Så tar vi Klüft, va? Och sen, hur många alternativ får man ha? Du som är Twitter-proffs, Lasse.
Jag vet faktiskt inte alls vad du pratar om. Jag använder bara Twitter för att tycka.
Bryr sig inte om vad andra tycker. Han vill bara tycka själv. Det är det viktiga.
Ja, men exakt.
Man kanske kan ha någon med. Det kanske är Pernilla Wiberg också. Som var Anja Perssons föregångare på något sätt. Anja Persson, mycket bra Lena, en av de stora. Det var verkligen på tiden att hennes namn dök upp där. Har vi haft Klüft eller? sjukkamp har vi haft i alla fall. Och det blev nog, det var nog en klyftkärleksbombning.
Men jag tycker det ligger väldigt mycket i det du säger där. När du bara säger så här att ditt alpina intresse, det kommer härifrån. Och det är ju ofta så, det är ju en upplevelse man fått. Man får chansen att identifiera sig med en enskild idrottare. På det vägen följer man ju med rätt länge. Utropstecken.
Nästa lapp.
Oh!
Till Fjällström. Nej, det kanske får bli vi. Vi kan inte bara lägga ut lapparna hela tiden, Lasse. Vi måste börja jobba lite själva. Det kanske är min tur, va?
Ja, det där var ju ett subtilt sätt att säga att du skiter fullständigt i kopiad.
Ja, nej, det var ju du. Nej, jag tar den här.
Vill du ha grön eller vit?
Jag tar vit.
Det känns som att det är väldigt mycket mer gröna lappar i den där lådan än vita faktiskt.
Ja, jag tror de vita är sådana som kommer från lyssnarna faktiskt.
Håll i dig hårt. Pelle Lindberg.
Pelle Lindberg. Och jag vet direkt vem jag ska ringa. Thomas Thunander, som är på SVT, va? Som har skrivit en bok om Pelle Lindberg.
Ja.
Han hade jag kontakt med också faktiskt när vi hade kärleksbomb med Annika Sörenstam. För han har skrivit lång artikelserie om Sörenstam. Och då sa jag var väldigt tacksam att han hjälpte oss då, Thunander. Då sa han, återkom när ni får upp Pelle Lindberg. Då ska ni få se på grejer.
Det verkar ju nästan lite riggat det här faktiskt. Ja. Men en oerhört stark traumatisk händelse i mitt uppväxande liv, tänkte jag säga. Det finns egentligen, jag kommer omedelbart tänka på Ronnie Pettersson förstås, 1978 av Månsabanan, och sen är det Pelle Lindberg som vi körde i Else.
Mm. Och vilket år, Lena, det är ju då en ledtråd, tänk på dig själv.
Är det 1985?
Rätt. Det var en ganska enkel ledtråd.
Ganska enkel ledtråd faktiskt.
I november 85 i New Jersey så körde han i Else, Pelle Lindberg, efter att tidigare under det var väl säsongen innan som han blev utsett till NHLs bästa målvakt. Jag tror jag försöker ringa upp Thunander helt enkelt, för han har ju enormt mycket att bidra med här när det gäller Pelle Lindberg.
Skönt när du sa så här, vi måste ju jobba lite du och jag också, sa du.
Kan inte bara lägga kärleksbombningen på alla andra,
sen när du fick Pelle Lindberg, nu ringer vi Thomas Thunander. Härligt. Han är alltid väl värd att snacka med.
Ja, det är Pelle Lindberg alltså. Och avsnitt 97. Ni vet det, va? Att avsnitt 100. Ni vet det, va? Som att folk går och tänker på det hela tiden. Avsnitt 100 kommer 6 juli. Avsnitt 100 kommer 6 juli. Då har vi kört 100 torsdagar i rad. Det är väl värt någon liten salut. Ja. Men det är ett tag till dess. Vi ser om vi håller ut hela vägen nu. Tack för idag, Lena.
Tack själv.
Och Lasse.
Och Tommy. Hej.
Sporthuset produceras av House of Sports för C-more. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.